Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Gäst idag är tidigare pingstpredikanten Runar Sögård och ämnet är frikyrklighet. Runar växte upp i en familj som tillhörde pingstkyrkan och hans pappa var fjärde generationens pingstpastor. Tillsammans med sin dåvarande fru Carola Häggqvist var Runar i flera år medlem i den frikyrkliga församlingen Livets ord, men gick ur år 1994 efter konflikter med grundaren Ulf Ekman. Dagens samtal kretsar kring frikyrklighet, pingströrelsen, problemen inom Livets ord och Runars egna erfarenheter som predikant. Vad är utmärkande för frikyrklighet? Vilka människor söker sig till frikyrkan? Och vad var det egentligen som hände när Runar började tala i tungor och plötsligt kunde prata flytande jiddisch? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Runar Sögård.
Tusen tack. Jättetrevligt.
Det som jag är nyfiken på, i din självbiografi som kom ut nyligen, där skriver du om din uppväxt.
Ja.
Och att det är dina föräldrar och framförallt din pappa då, han var pingstpastor.
Ja, just det.
Och
hela familjen var ju pingst. Det var ju en, alltså alla var ju kristna liksom, katten under laten alla. Det var liksom alla var kristna.
Ja, när man till och med får under laten om kristna, vet man att det, då är det religiöst. Men du beskriver att du ganska tidigt i din uppväxt fick följa med din pappa på turnéer där han predikade.
Stämmer.
Kan du ta oss tillbaks till en sån här predikan och vad var det som sades där?
Nej, men det var ju det här att i och med att jag var en sån vilde när jag var liten så pallade inte min mamma ha både min syster som är 13 månader yngre än mig och mig hemma själv. Så att jag fick åka med pappa och då var det runt om i Norge och Sverige. Och då var det ju första raden och det var liksom mina ben växte nästan bokstavligen ut på första raden i frikyrkan. Och sen så var det som så att det var ju väldigt mycket gospelmusik, det var väldigt mycket på 70-talet så var ju den kristna musiken, den var gigantiskt stor både i USA och i Skandinavien, så att det var väldigt mycket musik, det var väldigt mycket kör.
Vad var det för typ av musik?
Det var popmusik liksom. Här i Sverige så hade man ju någonting som hette Samuelssons. Det var liksom den kristna frikyrkans motsvarighet till dansmusiken och Christer Sjögren och vikingarna och flamingokvintetten liksom.
Okej, okay, så det kom från den kristna världen.
Ja, men exakt. Mm.
Men kan du berätta lite grann om vad det var för budskap som du fick lyssna till? Vad var det din pappa berättade för de här församlingarna som han kom till?
Nej, men det var det kristna klassiska budskapet om Jesus i alla bibliska berättelser. Jag fick ju i modersmjölken så fick jag ju allt ifrån Josef och David och Goliat och Jesus och liksom allt det som han sa och det som han gjorde liksom. Så att det satt ju gjorde väldigt intryck på mig, att det var ju fascinerande berättelser, det här liksom hur David dörrade liksom en jätte med en sten liksom, och Jesus som gick på vattnet, och det är ju många fantastiska berättelse i historien som för ett barn är väldigt fängslande och väldigt spännande.
Mm. Men en bild som jag har av frikyrkan många gånger, om man jämför den med den traditionella statskyrkan, är ju att den är lite vildare, den är lite, ja men just där att tala i tungor och att det finns en improvisationsjazz i det på något sätt.
Frikyrkan har ju alltid varit det. Det har varit mycket mer rock'n'roll, det har liksom varit mycket mer gung, gospelmusiken hade ju en självskriven roll och plats. Och det är klart att i en statskyrka, går man in i statskyrka, liksom, är man inte trött när man går in så är man i alla fall stentrött när man går ut. Liksom. Alltså, det är så tråkigt så klockorna stannar ju. Så att, och det är liksom aldrig någon risk för liksom, i en frikyrka, för då är det fängslande budskap, det är fantastisk musik Och det som förre statsminister Göran Persson sa, att frikyrkan är ju på något sätt retorikens vagga. Vilket jag då har haft mycket nytta av som föreläsare idag.
Okej, och vad ska ge oss någon sån här nyckelkomponent i det då?
Nej, men alltså i grundstenen i retoriken där är att du ska ha ett budskap, du ska kanske ha en, två punkter, eller max tre i alla fall. Och sen så ska du angripa de punkterna eller förmera de punkterna från olika håll och från olika aspekter för att publiken ska kunna känna igen sig och relatera till budskapet. Och där har ju frikyrkan historiskt sett varit väldigt skickliga på att framföra ett budskap istället för som i Svenska kyrkan då, där det står en pingvin och som är lite gökur på söndag förmiddag klockan 11. Koko. Ja.
Vi ska djupdyka lite mer i budskapet sen och din egen historia eller vad som händer sen när du faktiskt själv blir predikant. Jag undrar bara så här, Sverige sägs ju vara ett av de mest sekulära länderna i världen. Ja. Och jag skulle till och med hävda att att svenskar i mångt och mycket är nästan gudsföraktande. Jag ser det i alla fall, jag hör det, jag ser det när man liksom, man tycker nästan att det är lite efterblivet många gånger.
Ja.
Jag undrar, vad tänker du, hur har det blivit så här?
Jag håller fullkomligt med dig. Det började ju med på 60-talet med en väldig sekularisering och socialdemokratin med Palme och de här i spetsen, de bestämde sig för att de skulle montera ner kristendomen och devalvera den så att säga, och sen försökte de att bli av med den på olika sätt, men precis som du säger, det har ju varit väldigt efterblivet och det har nästan varit en förakt, framförallt ett politiskt och medialt förakt emot både Gud och gudstro och kristna. Nu märker jag att det här har ju ändrats ganska så monumentalt de senaste åren hos vanliga folk. Däremot så har man ju fortfarande liksom, den politiska och mediala bilden, den ligger ju cementerad kvar, helt klart.
Vad är det du märker för förändring hos folket då?
Det är en förändring av det här, liksom att folk, de börjar ju att ställa sig vissa frågor när all tryckt och allt säkert börjar skaka och vackla och gunga. Då inser man liksom att då finns det saker och ting som inte är någonting att bygga sitt liv på. Utan då börjar frågorna komma. Då börjar existentiella reflektioner och funderingar göra sig påminda. Och då börjar man också liksom att försöka hitta någonting stadigt och någonting solitt att bygga sitt liv på. Och en ideologi, en politisk åsikt, den håller ju inte särskilt länge liksom när stormen kommer.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag har en liten personlig reflektion som jag vill dela med dig. Jag vill höra vad du tänker om det. Min pappa blev sedan 7-8 år tillbaka troende katolik.
Okay.
Jag är uppvuxen i ett... min mamma är judinna.
Ja.
Och min pappa har alltid varit liksom kristen, men lite svenska kyrkan kristen.
Ja, just det. Hobbykristen.
Ja, lite hobbykristen. Så han var intresserad, men inte någon praktiskt utövare. Men sen ett par år tillbaka då, eller ett gäng år tillbaka, så är han troende katolik. Och okay. Jag upplever att han har liksom omhuldat katolicismen ganska ordentligt. Han har blivit väldigt religiös. Och många av de frågor som jag anser att vi har varit helt överens om tidigare i livet har nu plötsligt, vi har börjat liksom glida isär, inte alls som far och son, men bara i tankarna.
Vilket frågetyp då?
Ja, men jag ska berätta om ett exempel då.
Okay.
Det var, jag hade sett, det gick en dokumentärfilm på SVT för ett par år sedan om polisens arbete i Polen.
Ja,
med, de samarbetade med katolska kyrkan med demonutdrivning. De hade med sig exorcister som följde med på uppdrag och drev ut demoner från brottslingar och så.
Mm.
Och min tanke var, jag åkte ner och hälsade på min pappa och jag skulle berätta för honom om det, eller vi skulle prata om det här. Och min självklara ingång var ju, är det inte galet? Är det inte tokigt att de tror på det här? Det var min ingång. Och jag hann ju inte ens komma dit innan pappa hade sett samma dokumentär och var så fascinerad över det här och undrade, varför har inte svenska polisen börjat med det här? Varför? Det här är ju jätteintressant. Så att då förstod jag plötsligt att demonutdrivning, eller det faktumet att demoner kan komma in i människor, var en realitet för honom. Och det, instinktivt så känns det inte bra. Mm. Jag tror inte på det, men jag ska vara helt ärlig. Så att min fråga till dig är, hur ska den sekulära världen och den kristna världen kunna mötas i överhuvudtaget i såna här frågor?
Det är en otroligt bra fråga. Den är inte okomplicerad. Den är ganska komplex, rent ut sagt. Alltså Bibeln talar ju väldigt, väldigt mycket och väldigt klart och väldigt tydligt om man nu kallar det för demonologi eller vad man vill kalla det för någonting. Jesus, han kastade ut onda andar, han kastade ut demoner. Han berättar om hur de fungerar, hur de arbetar, hur de opererar. Och att liksom det här med att vara besatt exempelvis, det är ett ord som egentligen liksom är lite felaktigt, för att om man tror på ondskan, om man tror på det goda, så måste man också tro på det onda. Ondskan, där finns det mörker och där finns det krafter. Jag bodde tillsammans med en äldre dam under några sommarmånader som heter Irene Park. Hon var ledare för alla världens häxor. Hon berättade, hon lärde mig väldigt mycket om just den andra världen och just det här liksom med demoner. Och det är klart att de flesta människor tror jag är överens om att det finns ondska, det finns mörker, det finns väldigt, väldigt mörka, onda krafter. Människor kan vara under påverkan av demoner, de kan vara under inflytande av demoner och de kan också vara besatta av demoner. Vi ska inte drunkna i det här, men vart jag vill komma är det här liksom, att det här är någonting som inom klassisk kristen tro och klassisk kristendom har varit en verklig och en faktisk och naturlig ingrediens. Sen är det som så att den romerska katolska kyrkan har ju spårat ut väldigt mycket liksom i det här liksom med exorcism och det har blivit väldigt mycket mystik kring det och det med andra. Och även inom judendomen så finns det ju liksom en fraktion inom judendomen som har en väldigt stor fokus på det här med exorcism och såna här saker. Men det är liksom, det är ingenting som människor kan göra, utan det är någonting som den goda kraften i ljuset, och Bibeln talar om att ljuset är starkare än mörkret exempelvis.
Mm. Ja, precis. Jag ville ju primärt liksom illustrera det här avståndet då, som uppstår mellan en person då som är, i mitt fall då, min pappa, som blir väldigt kristen och jag själv, och vi har en jättefin relation och har alltid haft och har det fortfarande, men plötsligt så uppstod ett litet avstånd i och med den här tron, och det jag tror vi ser kanske också i samhället ibland mellan
kristna. Det finns en diskrepans där som är svår att fixa ibland.
Har du något knep på hur man möts där?
Nej, alltså det enda som kan få människor att mötas, tror jag, det är kärlek, det är uppriktighet, det är förståelse och det är respekt. De ingredienserna måste finnas där ifrån båda håll, och sen så måste man då se liksom sin egen begränsning. Alltså det är inga människor som kan fixa saker och ting, utan jag tror att grundproblemet i människan och i samhället, det är att mörker, att det är ondska som behöver ersättas med ljus och med en gudsförvandlad kärlek. Och där ligger hela hemligheten. Sen hur det sen förs ut och förs fram och hur det liksom tillämpas i olika delar av samhället, det är en väldigt, väldigt stor fråga, men den är spännande i sig. Men jag tror inte att man kan göra liksom någon formel för hur det här ska se ut och hur det här ska implementeras liksom inom kriminalvården.
Låt oss prata om en viktig del av ditt liv, om jag förstår din bok rätt, och som du har blivit väldigt känd för medialt. Det är ju din tid i Livets ord.
Mm.
Livets ord är ju en församling som är i alla fall i folkmun känd för att vara ganska bokstavstroende. Och jag undrar, kan du berätta vad det var som lockade dig till Livets ord?
När jag hörde Ulf Ekman första gången 1981, då var jag bara 13 år gammal. Eller 14 var jag. Och det jag studsade vid och det som fångade min uppmärksamhet, det var det att det var faktiskt en kille som trodde på det han pratade om.
Det får man ju säga.
Ja, exakt.
Väldigt övertygande.
Ja, exakt. Precis, va? Och i och med att jag hade växt upp liksom, inom frikyrkan, så hade jag i en tidig ålder så hade jag sett och jag hade upplevt och jag hade fått känna på hyckleri. Att man sa en sak på scenen eller liksom i talarstolen och sen så levde man på ett annat sätt när man inte var där. Och det fick jag väldigt tidigt en väldigt stor antipati emot. Och när jag såg och hörde Ulf första gången så det var någonting nytt, det var någonting väldigt, väldigt fräscht. Det fanns en entusiasm, det fanns en tro, det fanns en övertygelse som var smittsam. Och den gjorde att jag blev väldigt nyfiken. Och sen var det också så att då, väldigt många inom etablissemanget då, de reagerade med taggarna ut och blev jätteskeptiska. Och bara det i sig för mig var en väldigt bra kvitto på att det här måste vara någonting bra.
Så när samhället i stort inte gillar det, då söker du det till det?
Ja, alltså, om jag inte söker mig till det, då vill jag i alla fall liksom, kolla närmare på det. För att historiskt sett så har aldrig majoriteten haft rätt. Det har alltid varit minoriteterna som har förändrat och minoriteterna som har orsakat förändring. Sen så tar det mer eller mindre lång tid för majoriteten att förstå det och acceptera det och ta det till sig. Men det fanns en fräschhet och det fanns en uppriktighet och en ärlighet i det som jag studsade över och som jag attraherades av. Och därför så lyssnade jag på honom. På den tiden så var det väldigt mycket kassetter.
Det skulle spelas in också, eller alla
predikningar skulle spelas in. Ja, precis. Så att jag köpte ju alla kassetter jag kunde komma över, både från han och från USA och från olika håll i världen, för att jag var väldigt hungrig på kunskap, hungrig på nya influenser, liksom nya tankar, begrepp, resonemang som gjorde att jag har alltid haft en väldigt stor nyfikenhet, och även på det området så tog det sig uttryck på det sättet.
Mm. För det som ändå förvånar mig, du beskriver ju själv i din bok genomgående att du har varit en person som har gillat extravagans och flärd, och du har rest mycket, du har gillat livets rikedomar, man säger så.
Livets goda, härliga ingredienser, ja.
Exakt, men här har vi ändå en frikyrka som ganska explicit fördömer rock'n'roll. Det finns liksom onda andar i rock'n'roll, och du beskriver själv, för långa frisyrer ska man inte ha. Det finns ju en väldig uppbygglighet, en moralism som du beskriver och som jag själv, när man läser om Livets ord, det är ju den är ganska långt ifrån, som jag tolkar den här flärdfullheten som du har sökt dig till.
Ja, exakt. Men så var det inte i början. Alltid när man ser historiskt sett på alla väckelserörelser, du kan alltså Martin Luther var den första som gjorde uppror emot katolska kyrkan exempelvis, och du kan ta liksom hugenotterna, du kan ta genom hela den kristna historien och se liksom, så har det alltid funnits en våg av nyfunnen och nyupptäckt frihet och där sanningar har aktualiserats och tillförlivats. Du hade Frälsningsarmén exempelvis som kom med mycket av det här med sociala arbete och empatin och ta sig an fattiga och utslagna och sådana saker. Du har metodismen, du har alltså hela historien är full av väckelsekristendom, och det är därför som också alltså utbildning, hälsovård, allt det här som kom ju och föddes ju i kristna församlingar och kristna rörelser. Men efter ett tag, när då människor började att kladda på liksom på tron och på utövandet av tron liksom, och där människors egna åsikter och preferenser började då blandas in och förgifta teologin eller läran, då blir det väldigt farligt. Och det hände liksom även på Livets Ord, där Ulf Ekmans personliga åsikter började och återspegla sig i sättet han talade, vad han talade om. Det kom ju det här liksom med hur lång, det var upprorisk för killar att ha långt hår, rockmusik.
Men vad var det för skifte du såg från det att du kommer in i Livets Ord och blir alldeles tagen av Ulf Ekman och budskapet till att det sen blir hans egna åsikter? Kan du beskriva lite grann, vad är det för skifte vi ser?
Alltså, jag var inte tagen av Ulf Ekman, det var tagen av det budskapet och det sätt han kommunicerade på. För det var ju det som tiotusentals av människor faktiskt upplevde liksom under 80-talet och början på 90-talet, liksom där man kände liksom man fick starkare tro, man kände liksom att allting är möjligt, det finns ingenting som är omöjligt. Alltså just det här liksom att spränga gränser och bryta barriärer, att ta sig ur trångsynthet, ta sig ur religiositet, ta sig ur felaktiga traditioner och felaktiga uppfattningar. Det var det som var så spännande och som var otroligt triggande för mig.
Kan du ge något konkret exempel på vad var ett sånt budskap? Vad var det som sades?
Ja, alltså, mycket var ju det här exempelvis att tro på allt det som Bibeln talar om, att tro på att mirakler faktiskt kunde hända, att allting är möjligt för den som tror. Har man tro så kan man förflytta berg. Har man tro och om man börjar be för saker och ting så kan man få det man ber om.
Eller då man kunde bota sjuka, för det gjorde ju Livets Ord mycket, eller att man
det var en hel del fokus på liksom att be för människor och helande, men det var ju någonting som jag själv hade upplevt genom hela min uppväxt. Min syster som föddes med fyra eller om det var fem hjärtfel exempelvis, som inte gick och medicinera, utan det var obotliga sjukdomar liksom, som hon föddes med i hjärtat. Så jag hade själv sett min egen syster, hur hon hade bara mirakulöst blivit frisk igen. Liksom.
Genom bön och genom helande i församlingen.
Ja, men exakt, precis. Mm. Och det var ju långt innan Ulf Ekman ens hade liksom blivit hade startat eller börjat predika eller någonting. Utan det här, nu pratar vi liksom mitten på 70-talet. Men så jag visste ju att det som Bibeln talade om, så som Jesus levde, det som Jesus sa, det som Jesus gjorde och det han lärde, det var ju någonting som jag själv hade trott på. Och när jag hörde då budskapet då som kom ifrån Ulf Ekman, så resonerade det 100% med det som jag själv hade upplevt och som jag själv var i opposition emot och som jag hade gjort uppror och liksom hade skapat den här rebellen i mig liksom i den pingstsammanhang och i den frikyrkoverksamhet som jag då hade fostrats i. Som hade blivit väldigt fyrkantig, som hade blivit väldigt liksom dömande, som hade liksom blivit väldigt verklighetsfrånvänd i väldigt många avseenden, allt ifrån samhällsfrågor liksom till samhällsengagemang och sådana saker. Så att jag kände plötsligt att den upproriska Runar, om man ska uttrycka sig så, han fick ju någonting som gjorde att verkligen det var som det bara exploderat på insidan, och jag bara kände att shit, det här är inte bara bra, men det här är rätt, och det här är någonting som jag själv också tror och som jag vill fortsätta att göra.
Mm. Och vad är det för skifte som sker sen då? Vad är det som gör att den här församlingen plötsligt blir fördömer rock'n'roll och det och så vidare, kortklipptår ska det vara och så vidare?
Ja, precis. Nej, men det började där då på början på 90-talet. 92, 93 då hände ett byte där, sån, eller jag skulle nästan vilja säga 90-91 redan, så började det. Och i takt med att det här började då sprida sig liksom ifrån toppen, ifrån Ulf Ekman själv och liksom till de andra ledarskapet, då reagerade jag både kontant och kraftfull, och jag gjorde det helt kristallklart liksom för Ulf Ekman att det här köper inte jag, det här är inte rätt, det här liksom, det här är inget kristet budskap, det här är inget bibliskt budskap, det här är dina åsikter, det här är dina värderingar, och de har ingen plats på en talarstol i en kyrka. Utan
för rationalen bakom, när man har hört Ulf Ekman prata om, och jag har ju läst en del av hans predikningar och så, att den handlar ju om det som vi var inne på innan där med onda krafter, att de onda krafterna fanns i musiken, de fanns i det, den lössläppta frisyren och ett sexuellt utlevnad och sånt.
Och det hade han ju också rätt i, alltså sex, drugs and rock'n'roll.
Det är därför det heter så.
Det är ju DNA liksom, i rockmusiken. Alltså, titta på 60-talet och 70-talet. Alltså, det är ett mirakel att Mick Jagger och company, att de fortfarande lever. Liksom. Alltså, de var ju stenade. De var ju så höga liksom, så det, i två decennier. Liksom. Mm. Och många dog ju. Men det handlar ju inte om musikstil, utan det handlar ju liksom om människors hjärta. Det handlar om människors attityder, och det man handlar om också människors sätt att leva på. Om det liksom är tre fjärdedels takt, eller om det är dränger som spelar violin, liksom, de kan liksom knulla runt och knarka lika mycket som en rockmusiker. Liksom, verkligen. Och jag har ju väldigt många vänner som är liksom rockmusiker och som har liksom verkligen har levt det livet. Alltså det finns ju inga människor, alltså musiker, som är så ödmjuka och som är så här nallegoda som rockkillar. Liksom. Ja, men ta Dregen. Alltså, de ser ut som käkar motorcykel eller frukost. Liksom. Mm. Men alltså, när man träffar honom, alltså, det är den så ödmjuk och goa och fina människor så att man vill bara krama dem. Liksom. Och det gjorde Ulf Ekman och det är så ett generalmisstag. Att man hamnade i en skyttegrav där man började att attackera människors utseende, deras stil, deras smak, preferenser, musik, vad det nu kan vara för någonting. Och där började gå sydut eller söderut. Och därför så har ju, som jag skriver också i boken, att Ulf Ekman och ledningen på Livets Ord, de har ju ett otroligt ansvar för och skuld i att hundratals, tusentals människor liksom faktiskt idag inte är aktivt kristna, för att den behandling och den attityd och det som de utsattes för från ledningen där, som det har satt så djupa spår i dem på ett negativt sätt.
En sak som också är förknippat med Livets Ord, som jag tycker är väldigt intressant att höra dina reflektioner kring, det är ju det här med att tala i tungor.
Ja, just det.
Det såg man ju, det var väl kanske det som Livets Ord var absolut mest kända för, och hela väckelserörelsen har väl handlat mycket om att man talar i tungor.
Där har du fel faktiskt.
Okej, okay, ja. Berätta.
För att den kyrka och den församling som är mest känd för tungotal, det är ju Pingstkyrkan. Mm. För det var ju pingstväckelsen på 10- och 20-talet. Det var ju då tungotalet kom liksom till det startade ju på Azusa Street i Los Angeles. Tillbaka till liksom 1917, 1918, 1919, 1920, och sen så sprids det över hela världen liksom till bland annat Skandinavien också.
Men jag trodde att pingströrelsen och alltså pingstvänner, att det var ungefär synonymt med Livets Ord. Har jag fel här?
Ja, i läran så var det. Uttrycksformen så blev det inte det, i och med att pingstkyrkan, de hade stelnat väldigt mycket i former och i teologi och liksom, det hade liksom blivit väldigt satt och traditionellt på många områden. Och där kom ju Livets Ord och Ulf då in som en som tjuren Ferdinand i den kristna porslinsbutiken liksom, och bara liksom slog sönder allt liksom av saker och ting, hur det ska göras. Och tungotalet var ju någonting som också liksom var en av de signumen för Ulf Ekman. Han talade ju mycket liksom väldigt kontroversiellt liksom, och det var ju videoinspelningar och ljudinspelningar både av Ulf Ekman och flera andra personer liksom, som blev virala i den bemärkelse man kan kalla viralt på 90-talet.
Men låt oss prata då om jag talar i tungor. Vad är det som händer här? För de som inte vet vad vi pratar om nu, det kan man ju YouTubea, men det är ju att man ser de här videoklippen från Livets Ord. Det är ju att folk... Det är såna här långa... Liksom, nu är det jag som kanske raljerar
ja,
lite.
Ja,
men det är det, så som det ser ut är ju att man pratar främmande ord bara. Liksom så.
Ja, exakt.
Vad är det som händer när man talar i tungor?
Nej, alltså tungotal, alltså det är en sak som går tillbaka till den första församlingen i Jerusalem, och det är därför som vi i Sverige firar pingst exempelvis. Pingstdagen, det var ju den dagen då den helige ande kom till jorden, och den helige ande uppfyllde de som då var kristna, Jesu lärjungar och de som trodde på honom och hade följt honom. Så att tungotalet liksom blev det yttre beviset på, eller yttre bekräftelsen på att man hade blivit fylld utan den helige ande. Och att tala i tungor, det finns, som du säger, det finns alltså på YouTube och det finns andra ställen liksom avarter av det här. Men i grund och botten så är tungotalet, det är faktiskt ett annat språk. Ett fysiskt, naturligt, globalt språk. Skillnaden är bara det att det talas av människor som inte kan det språket, som aldrig har hört det språket, som aldrig kan tala det språket. Och därför så är det övernaturligt så tillvida att det är ingenting man kan lära sig till, utan det är någonting som kommer från insidan liksom när man ber. Och det är ju en sån företeelse som för många kan tyckas vara väldigt märklig. Men i boken så berättar jag exempelvis liksom när jag själv var med om det i Israel, och där jag till förskräckelse och chock till övriga judar som var i rummet. De förstod ju allt som jag sa, för jag talade flytande jiddisch.
Är det sant alltså?
Ja.
Jag minns det. Men,
ja, exakt.
Men du börjar alltså prata. Du har blivit, kan du berätta bakgrunden här? Är det en bön du ber som gör att du plötsligt blir uppfylld av helig ande?
Nej, men det var så festligt och det var så märkligt med det här. Carola och jag, vi var ju då där nere. Hon hade vunnit med Fångarna stormvind i Israel. Vi hade blivit väl, eller med i Rom. Israel hade kommit nummer 3 och Moshe och Nadat som då blev 3 då där nere, de blev väldigt goda vänner till oss. Så vi var nedbjudna dit till Tel Aviv. Det var Shabbat. Vi firade den judiska Shabbaten tillsammans med dem, och det var massa israeliska och judiska människor inom nöjesbranschen då. Det var allt ifrån Broadway-stjärnor liksom till inhemska stjärnor och kända både skådespelartister och det ena med det andra. Och då satt vi under en, för det är en lång historia kort, vi satt och åtnjöt en fantastisk härlig middag. Det var massa folk runt matsalsbordet. Vi kom in på liksom skillnaden och likheterna mellan kristendomen och judendomen, gamla testamentet, nya testamentet, alla de här sakerna. Och sen så kom vi in på det här då liksom med treenigheten som ju då kristna tror på och som judarna har väldigt svårt för. Och Jesus, var han en profet eller var han messias? Allt det där. I alla fall så i det här som så halkar vi då liksom in på tungotalet, i och med att då det är Gud Fader, Gud Son och Gud Helige Ande som ju både svenska kyrkan och alla kristna församlingar tror på. Men som ju det skär sig ju monumentalt för en jude. För de tror ju inte på treenigheten. Men då bara visade jag dem liksom, ifrån deras egen tårar. Liksom det står ju i första Mosebok att där säger Gud, låt oss skapa. Han sa inte, nu ska jag skapa. Han sa, låt oss. Och då, bara där, så blir det väldigt gungigt för en jude. Men i alla fall så kom vi in på tungotalet. Och när vi kom in på det så var det då en av de här Broadway-stjärnorna som blev förbannad. Han reste sig, han bara liksom, han svor och bara liksom, det här är bullshit, det här liksom, det är bara, this is crap liksom, och bara, han blev riktigt förbannad.
När ni pratade om tungotalet?
Ja, när jag berättade om bakgrunden och det här.
Ja.
Men sen så sa jag, vet du vad, liksom, vi skiter i det här, så jag, liksom, vi lägger det, vi har en härlig shabbatskväll här istället, liksom, för jag är inte så här konfliktsökande person, utan när det liksom blir jobbig atmosfär, liksom, då backar jag hem igen.
Och ett sånt exempel är att på en middag prata för djupgående om tungotal när folk inte vill det.
Ja, men exakt. De som ville, de som var drivande. Ja,
okay.
Ja. Men sen när vi då gick ifrån bordet, så reste Carola och jag, och så gick vi och skulle gå över till salongen, och då bara så här, halvhögt för mig själv, utan att jag tänkte på det, så började jag och be mitt tungtal då, så här, omedvetet men väldigt lågt för mig själv. Problemet var bara det att alla i rummet, alltså, de frös, alltså, de blev nästan som staty, alltså, det blev blixtstilla hela rummet. Och liksom, när jag kom fram till soffan, så inser jag att liksom, liksom, det är knäpptyst här i huset nu plötsligt. Så bara vände jag mig om och bara ser liksom, alla dessa judar stå liksom, med ögon stora som kaffetallrikar, och stå och bara gapar. För att på då Moshe Dats, han som var en av dem som var med Eurovisionsfinalen då, han bara tittar på mig och bara säger: Runar, vad i hela världen håller du på med, sa han. Liksom, vad säger du? Och jag bara, jag har ingen aning. Så jag bara gick och bara lite, liksom, lite lågt för mig själv. Och då säger han: Runar, du talade flytande jiddisch. Och alla i det rummet förstod ju jiddisch. För att jiddisch är det språket som judarna, föräldergenerationen, talar ju jiddisch. Inte bara liksom hebreisk, utan jiddisch. Och jiddisch är en blandning av lite olika språk som ju kom till stånd liksom under början av 1900-talet, liksom med det var blandningar lite tyska och hebreiska, alltså liksom massa dialekter och såna saker. Och de visste ju att det enda jag kunde på hebreiska, det var liksom jalla. Och så återgör jag, så berättade de för mig vad jag hade sagt för någonting. Och så sa de att du avslutade precis när du satte dig i soffan, så avslutade du och så sa du: tack pappa, vilket fantastiskt liv du har gett mig.
På jiddisch?
På jiddisch. Mm. Och jag hade ingen aning om liksom att det var... Jag visste inte ens att det var jiddisch som jag hade bett. Utan jag var bara lite lågt för mig själv. Men alla andra som var där förstod ju allt.
Mm. Men så är det så, när om jag förstår dig rätt då, så är det i någon slags bön eller någon andakt, så uppfylls man av helig ande och börjar då tala i tungor.
Ja, just det.
Men nu pratade ju du jiddisch här.
Ja, men exakt. Och Carola, hon är så spontan, så, och då fick hon för sig att jag liksom lyssna på det här, och så hon också drog inte in min chalabalaka, så försökte hon och få göra sig förstådd, men ingen fattade ju någonting liksom, för att
Men det är en jättefascinerande historia, ja. Och det här är ju det som vi pratade om lite tidigare, som om mig och min pappa. Jag vill ju så, jag, nu när du berättar den här historien, så jag vill ju tro på det. Jag har ingen anledning att tro att du hittar på den här berättelsen, men det är ju väldigt svårt att tro att du faktiskt kunde prata jiddisch.
Ja, jag håller med dig.
Men det är ju ändå inte den bilden vi ser när vi tittar på de här YouTube-klippen. Det här att man på något sätt man lägger sig ner och...
Där är det osmakligt ofta, det är liksom provokativt, det känns inte alls bra. Jag håller med dig.
Ja, man undrar vad det är som försiggår här i alla fall. Och det som alla... Det man inte kan sluta tro, det är ju att här spelas det. Det här är någon som hittar på. De vill väldigt gärna tro att de är uppfyllda av heliga ande, men de är inte det. Det är den tanken jag växer.
Ja, jag håller med dig. Och jag tror också att du har rätt i det ibland. Jag tror absolut att det finns både sådana klipp och sådana personer. Liksom, om man ska börja och googla på det här, sådana, liksom, där det är så. Det ställer jag mig helt bakom dig. Men man ska komma ihåg en sak. Det finns... Av allting som är äkta så finns det alltid kopior. Av allting som är äkta och uppriktigt så finns det alltid avarter. Det är alltid tråkigt, det är väldigt beklagligt när det blir så. Men det tar inte bort det faktum att det äkta och det fina och det övernaturliga i sig är faktiskt någonting som har både en faktisk händelse och historia. Och jag har ju varit med om liksom, ett par andra tillfällen också liksom, där det kommer fram folk som har stått bakom mig, exempelvis då jag har talat swahili exempelvis vid ett tillfälle. Men det är egentligen ovillkommande, utan det som jag bara försöker att förklara då för den oinvigde i det här sånt, det är att det är ett det är någonting som är faktiskt, det är någonting som är på riktigt, och det är någonting som inhyser andliga hemligheter och en kraft och en energi som gör att det dagliga livet får en mycket djupare och mycket starkare innebörd för den person som lever som en kristen och som är då uppfylld av helig ande, som det heter då på kristna terminologin. Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okej, så låt oss lämna Livets ord och prata lite om kanske frikyrkan i stort. Jag är lite intresserad av vilka människor det är som söker sig till frikyrkan. Här har jag igen en sån här liten svensk fördom som är att många kanske söker sig till en frikyrka lite sådär, lite vilsna själar, snarare än att man gör ett rationellt val, att det här är min teologiska grund som jag står på, utan man kanske söker sig just för att det är karismatiskt, finns någonting kring gemenskapen. Finns det någon bäring i den här tanken?
Både ja och nej. Det är som du sa själv, det är en fördom. Och fördomar brukar jag säga, det är ett uttryck för svag social kompetens. Så där finns den.
Okej, okay, bra. Ja, men det vet jag. Men
du har rätt så till vidare att visst är det klart att det finns svaga människor som söker sig till olika sammanhang. Oavsett, jag har sett dem inom idrottsrörelsen, jag har sett dem inom alla de olika delar av samhället. För att det finns människor som är svaga, som är ensamma, som är i behov av kontakt och bekräftelse och erkännelse och sådana saker. Och de söker sig till sammanhang där de kan få det. Uppskattning, omsorg, uppskattning och sådana här saker. Så att det finns även de i frikyrkan, absolut. Men det finns också otroligt mycket starka, färgrika, väldigt alltså kompetenta, intellektuella, starka liksom både på social kompetens, historisk och liksom facklig insikt och kunskap och såna här saker. Men de märks ju aldrig liksom när det gäller liksom i situationer där det blir medial uppmärksamhet kring någonting som ofta är kopplat till svagare individer som hamnar då liksom i en situation eller i en beroendeposition eller som hamnar i sådana här vidriga sammanhang som exempelvis Knutby är ett otroligt bra exempel på liksom där svaga människor liksom fullständigt kontrolleras och blir liksom besatta av personer och ledargestalter som i sin tur kan få dem att göra precis vad som helst, till och med att ha sexuellt umgänge och skaffa en revolver och gå och skjuta en annan människa. Alltså det är sådana vidriga exempel på hur manipulerande ledare kan orsaka vilka tragedier som helst.
Det där är jätteintressant, för det är ju, svenska folket känner ju verkligen till just Knutby-historien. Först var det ju pastorn och hela den historien, och sen så blev det ju ett efterspel och nya skandaler i Knutby-församlingen. Ja. Då undrar jag så här, är det knutet till, alltså särskilda personer, eller finns det någonting i trosuppfattningen som skiljer sig från våra statskyrkor som gör att såna här, jag menar, att finns det någon slags kultur som kan möjliggöra såna här skandaler?
Det är helt klart att liksom, börjar man sömfara i vissa sammanhang och vissa kyrkor, så kan man nog helt säkert ibland finna vissa tendenser. Det tror jag.
Men, vilka tendenser?
Nej, men alltså liksom av osunda förhållningssätt och osunda relationer till liksom vissa människor i den kyrkans ledning eller i den kyrkans ledarskap när det gäller liksom att utöva kontroll över andra människor. Och sånt är ju fullständigt förkastligt, självfallet är det så. Men med tron, det är liksom inte en läro, ett liksom en fel i läran eller fel liksom i tron i sig.
Just det, men jag tänker en sån här klassisk Kristi brud, det förekommer ju inom kristendomen hela tiden, att man pratar om att en församling, en viss kyrka skulle kunna vara Kristi brud. Men i Knutbysekten så var ju trosuppfattningen att här hade vi faktiskt rent fysiskt Åsa Waldau som Kristi brud. Hon var Kristi brud. Förstår du jag tänker? Ja. Där finns det någonting i trosuppfattningen som möjliggör det här.
Ja, alltså i hela Bibeln så det finns ju bilder och liknelser i hela Bibeln. Jesus använder sig av liknelser. Det finns massa bilder och det är ju liksom då Bibeln använder ju själv, och Paulus använder ju den terminologin, att de som är kristna, de som har tagit emot tron och som är en del av församlingen, att församlingen är Kristi brud, liksom, det är de som kommer att få vara närvarande liksom, när de då kommer till himlen och såna här saker, och att Jesus är brudgummen. Alltså, det är en fantastisk, det är en vacker liknelse i sig, men det som blir så fruktansvärt äckligt är när sjuka personer tar liksom en vacker symbolisk illustration och förmänskligar den och tar dem på sig själva och utnämner sig, som i det här fallet Åsa Waldau, till att själv vara det. Alltså det är så motbjudande och det är så vidrigt. Så att det som hände där, som det var ju en tsunami av osundhet, sjukliga resonemang, manipulativa människor och liksom otroligt skräckinjagande personligheter som utnyttjade det här till max, vilket fick fruktansvärda förödande konsekvenser. Och det är någonting som pingströrelsen som helhet, alltså ledarskapet i pingströrelsen, de skulle ha gripit in i flera år innan där, så självfallet skulle de ha gjort det.
Kan vi prata om din roll som pingstpredikant, pingstpastor?
Nej, det har jag aldrig varit.
Nej, pingstpredikant. Kan du berätta lite grann om vad det är för budskap du har förmedlat och vad den här rollen inneburit?
Nej, under de åren som jag predikade, jag började predika när jag var 16. Jag talade på mina första stora konferenser, internationella konferenser i USA när jag var 18 år. Och jag har ju stått på scenen sedan jag var 16 och jobbat då liksom i massa kyrkor i massa olika länder runt om i hela världen och även i icke-kyrkliga plattformar. Så att jag har ju stått på allt ifrån Globen liksom till stora arenor i USA liksom till upp till 30-40 000 människor och talat. Men det som jag gjorde under de åren som jag var predikant, det var ju att jag talade om den klassiska kristna tron, om människans sökande och längtan efter någonting mer, längtan efter Gud, vem Jesus var, vad Guds vilja är med våra liv, hur vi är födda och skapta och ämnade att leva i ett samspel med varandra, både i kärlek, gemenskap, respekt, liksom de här, många av de här solidaritet, alltså massor av de här orden som används liksom i den politiska retoriken har ju hämtats ifrån den kristna vaggan egentligen.
Mm. Det som jag fascinerades av i ett kapitel i din bok, det är att du pratar om homosexualitet och abortfrågan, som är så där en klassisk kristen het potatis.
Det är absolut en het potatis
i samhället. Och jag förvånades över att du faktiskt skriver vid ett par tillfällen att vem är du att döma en kvinna som behöver göra en abort? Och vem är du att döma om en man är kär i en annan man? Och så vidare. Det förvånade mig med tanke på att det är inte alls den bilden man har fått från frikyrkan, och framförallt inte då från Livets Ord, om man tänker där
eller media,
liksom. Eller media, men det har ju stått ganska uttryckligen i flera av jag tänker på Åke Gren, men nu är han en väldigt kanske en pastor på crack, men
gammaldags
men det har ju ändå stått mycket i olika predikningar som jag har tagit del av. Homosexualitet och abort fördöms ju, och här är du en predikant, i alla fall i din bok, som i alla fall har en förståelse för det här. Hur har den gudsbilden vuxit i dig?
Ja, alltså den har alltid mer eller mindre grad funnits där. Sen har det varit perioder nu, liksom, när jag var yngre, som jag var liksom felaktigt dömande och liksom hade också fördomar. Som du.
Socialt inkompetent alltså.
Absolut, jag har varit där också. High five. Men alltså, det är min förbannade skyldighet som kristen att göra en sak väldigt klart och tydligt. Och det är det här att jag tror på Bibeln. Jag tror på hela boken. Jag tror på hela Bibeln. Hela paketet tror jag på. Och det intressanta i allt det här som det är att ta exempelvis Alexander Bard. Han säger ju det att det går inte att vara kristen och homosexuell, säger Alexander Bard.
Mm.
Och man kan inte liksom med Bibeln i hand säga att homosexualitet är okej och att det liksom är fine. Det säger han. Varför säger han det? Han kallar sig inte kristen, däremot så är han påläst. För mig så är det viktigt med en sak att när det är sagt att jag tror på hela Bibeln, jag gör det. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Jag tror att i Bibeln så finns den optimala bilden, beskrivningen och handboken för hur man lever sitt liv bäst möjligt med minst möjligt problem. Men med det sagt så är det en annan aspekt som slår in med omedelbar konsekvens. Och det är det som har med det sociala samspelet att göra. Därför så var jag väldigt tydlig, och det var väldigt viktigt för mig också att berätta om det här i boken, för att bara för att jag är kristen, bara för att jag är frälst, att jag tror på hela Bibeln, vem sjutton är jag att döma någon annan? Det är inte min uppgift att döma någon överhuvudtaget. Min uppgift är att berätta om vad jag har sett, om vad jag har hört. Min uppgift som kristen är att försöka att visa vägen för människor omkring mig. Visa lösningen på människors problem. Att kunna vara en bidragande orsak till att en människa kan hitta Gud. Och att en människa kan bli frälst och komma till tro och få behövlig hjälp i sin situation.
Men här uppstår ett problem för dig som predikanten då. Och där har ju Alexander Bard en poäng. Att om man tittar i den bibel som du säger att du tror på från punkt till pricka, det är ju inte svårt att hitta, framförallt i Gamla testamentet men även hos Paulus i Nya testamentet, passager där det tydligt homosexualitet fördöms. Hur ska man då kunna som kristen tänka, om man är bokstavstroende då, eller verkligen tror på det som står här, hur ska man annat än kunna fördöma homosexuella?
Nej, det är en självklarhet att man ska inte fördöma någon. För det, om en människa väljer att inte tro på någonting, om en människa väljer att ha andra preferenser, om en människa väljer att ha andra övertygelser, så är den människan full frihet att Och självklart att kunna göra det. Det ska inte på något sätt påverka min syn eller min bild på andra människan.
Men hur får du ihop det med den bilden av att du tror på det som står i boken? Mm. När det står att det inte är gott att vara homosexuell?
Nej, men alltså, man måste skilja på en sak. Det är det, den som är den som vill bekänna sig till den kristna tron och den som inte gör det. För att, det är ju faktiskt som så att majoriteten av svenska folket är ju inte kristna. Går inte i kyrkan. Och den eller de som gör någonting annat, bland annat fördöma och förkasta eller förakta eller vad nu vissa människor gör, det är helt oacceptabelt. För det är att Gud älskar alla, oavsett vem vi är, oavsett preferenser, oavsett val. Han älskar alla ovillkorligt. Det är det som är hela kärnan i det kristna budskapet.
Mm. Runar, jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid och samtalade med mig. Och det är ju intressant det här med frikyrkan och de väldiga fördomar som finns kring den. Jag tycker du ändå har lyckats nyansera min bild, i alla fall lite av det. Trots att det är ju det här vi pratade om tidigare med att du tror på många av de här tungotalen och så vidare. Och jag ska försöka närma mig det mera. Men du har i alla fall planterat ett litet frö i alla fall. Att det behöver inte bara vara Galimatias allt det här.
Nej, tack så jättemycket också för att jag fick vara gäst här. Och tack för att du också har haft så härligt öppet sinne också. Och precis som du säger, det är inte Galimatias, det är inte knäppjöka, det är inte dårskap. Men det kan vara som du säger också, att om vi öppna våra ögon och bli lite mer öppna för saker och ting vi inte känner till, som vi inte kan, som vi inte har lärt oss någonting om. Allting som är nytt och allting som är främmande blir alltid misstänksamgjort av de mesta människor, på grund av att det finns ingen trygghet, och otrygghet det skapar fruktan, det skapar förakt och det skapar hat. Men bevara det lilla fröet du har fått, och jag hoppas att det fröet kan växa sig till att bli något stort, vackert och fint som kan berika ditt liv och din familj och din omgivning.
Stort tack.
Tack själv.
Du har lyssnat på Runar Sögaard i avsnitt 30 av Bildningskomplexet. Jag vill be dig om en tjänst igen. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du flera att hitta till podden, och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Kom också ihåg att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet, och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.